Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Sändarutrustningen är påkopplad.
Ja. Det är bara att köra.
Han har gått och fyllt 70 år här. Det kanske ni har uppmärksammat. Det har uppmärksammats lite grann. Frågan är om det är någonting att uppmärksamma överhuvudtaget. Ska vi prata lite om våra känslor och intryck av denna märkliga människa? Vladimir.
Vladimirovic.
Kan man skämta om honom överhuvudtaget? Det säger ju en del komiker att ja, man kan skämta om allt.
Jag kan ju säga, alltså, tänk på en historisk person som han allt mer börjar bli lik. Adolf Hitler. Och Adolf Hitler har man ju skämtat om väldigt mycket. Det jag tycker är att ta udden av en otäck människa. Mm. Det gör man med hjälp av humor, faktiskt. Jag tycker det fungerar.
Du tycker det? Ja.
Chaplin gjorde ju Hitler-parodi.
Många har gjort det.
Mm. Ja, men han gjorde väl det när mens Hitler levde, så att säga.
Ja, det gjorde han nog.
Under kriget.
Diktatorn spelades in där någon gång.
Ja. Vi väntar alltså på den första riktigt roliga Putin-parodin. Den har inte kommit än, jag har inte sett någon.
Nej, alltså, man kan ju skämta. Jag vet inte vilken ingång vi ska ha i det här. Eller så är det så här vi ska tackla det hela. Är vi rädda för honom? Är vi rädda för vad som eventuellt kan hända nu? Vi som gör den här podden, som ändå är 70 år drygt och har varit med om kalla kriget. Jag tänkte man kan dra paralleller till det. Var vi mer skräckslagen under Kubakrisen och kalla krigetiden än idag? Det är samma grej, det pratas kärnvapen då, det pratas kärnvapen idag.
Mm. Man växte ju upp med ett ständigt skräck för atomkrig eller det kalla kriget helt enkelt. Maktbalansen mellan öst och väst och allt det här. Och det var ju så vansinnigt skönt när muren revs och järnridån föll och allting. Mm. Och Putin, en ung människa som skulle ta vid och modernisera Ryssland. Och för att inte tala om hur svenskar ville över och bistå uppbyggnaden av det liksom mer kapitalistiska Ryssland.
Men alltså här, när du berättar, nämner det här, hur han valdes, jag minns vi såg någon bra dokumentär om detta, och Bill Clinton var ju över i Ryssland och morsade på Yeltsin. Mm. Boris Yeltsin. Han ska uttalas på det. Så jag har nämligen läst ryska en gång i tiden, så jag försöker
använda det. Det var jättesnyggt det ryska uttal.
Ja, Boris Yeltsin.
vad heter Putin i förnamn?
Vladimir.
Ja, snyggt.
Jo, men då är det så att då träffar ju Clinton, den är ganska alkoholiserade Yeltsin. Mm. Mm. Och de står och pratar om det här. Och har han just då utnämnt Putin? För det är ju Yeltsin som utnämner Putin. Mm. Han väljer ju Putin.
Till sin arvtagare.
Ja. Mm. Och då har det gått ett tag där. Och då säger Yeltsin till Clinton, om det är tvärtom. Ja, det här kommer du få ångra. Och han insåg ju det så småningom när det började visa sig vad det var för kille det där. Så att det är ju en riktig otäckning alltså.
Uh-huh.
Med rötter i Lenins Tjejka, vad heter det, den hemliga polisen som grundades under ryska revolutionen.
Mm.
Och han springer ju den här myllan alltså. Det gör han ju.
Mm.
Han är gammal KGB-agent.
Nu fyller han 70, alltså, eller har just fyllt, och då har han född 52, va?
Japp, stämmer.
Han är yngre än oss.
Efterkrigsbarn.
Han är yngre än vi. Ja,
han är yngre något än vi, mer vältränad också kanske.
Ja.
Men vad är våra känslor inför allt det här då med Putin? Alltså ska man vara... Hur mycket får han reda på av oss? Alltså, du var inne på det, lyssna på Studio 64 till exempel.
Mm.
Och om han nu lyssnar på det här och vi gör ner honom fullständigt så här,
ja.
Bryr han sig? Alltså, det här
det är klart
var en
han
liten
inte gör.
Detalj. Ja, men bryr han sig om all opinion som finns?
Han skulle
utanför Ryssland och innanför Ryssland. Nu skulle är det så att det tillkallas då 300 000 människor in och göra militärtjänst, snabbutbildning för att gå in i kriget. Och de vill inte i princip, så de flyr landet. Och nu börjar det bli så att de inte får komma in i andra länder. Alltså det är väldigt turbulent. Men han måste ju få all den här informationen.
Tycksamt.
Hur behandlar han den?
Han omger sig av ja-sägare. Han har precis som Hitler nu avsatt vissa generaler som inte har lyckats i fält då. Mm. Och då går han in. Ni kommer ihåg de gamla filmerna med Hitler. Han står där vid kartorna med ihop i generalerna och pekar och har så. Han ska bestämma, nu ska de hit och nu ska de dit.
Mm.
Det är ju samma vansinne som Hitler sysslar med. Och han är ju inte någon expert på krigföring.
Nej.
Så att, men visst ska man vara rädd, för han är ju galen. Så det, på något sätt är han ju galen, Karl.
Jag vet inte. Alltså, så fort jag hör talas om Putin så blir jag nästan illamående.
Mm.
Jag förstår inte hur en människa kan få försätta ett halvt jordklot liksom, under det här hotet.
Det är ganska obegripligt.
Ja. Ja.
Är det så här, tror han att han, för det säger han ju ibland så här, att det egentligen är ett befrielsekrig, alltså att han vill befria dessa stackars människor.
Ja, ryssar.
Och införliva dem i Ryssland. Ryssar, ja, precis.
Ja.
Och att då västvärlden och alla som opponerar mot honom, de förstår inte.
Lyssnar ni på hans tal? Jag lyssnade på hans tal.
Okej.
Okay.
Som han höll i den här Georgi-salen där.
Ja, just det, på deras högtidsdag.
I och med att han hade annekterat de här Luhansk och Donetska provinserna. Där sitter alla de här dumagubbarna och generaler att möta applåderar då, när han står och utvecklar sina första febriga imperiedrömmar. Och alltså det är ett sjukt tal. Han tror ju på det här. Alltså.
Ja,
han har en egen, han lever i en egen verklighet som inte är den verkliga verkligheten.
Nej.
Och det kan man ju bli skrämd av. Alltså. Ja. Absolut.
Det kan man verkligen bli skrämd av. Att det går så långt i hans skruvade hjärna så att han känner sig nästan hotad och angripen. Det är det som gör de här läskiga tankarna på kärnvapen, att det kommer in i bilden att han, om han verkligen har den här, hans verklighetsuppfattning går ut på att han idkar ett befrielsekrig, ingen förstår detta, de hotar och till och med ska Sverige och Finland och så här gå med i NATO. Han måste ju känna att det här är väldigt obehagligt, och då är det den läskiga tanken, vad kan han ta till alltså?
Nu har ju amerikanerna via olika kanaler talat om för Putin vad som händer om han börjar fyra av kärnvapen. För först är det inte han som trycker på knappen. Det är väl några gubbar till i det här ledet då. Det är inte säkert att de ställer upp. Det vet vi ju inte.
Nej.
Men han har nog fått en del varningar.
Vad går de ut på, varningarna? Vet du det?
Ja, det kommer bli ett väldigt kraftfullt svar. Det är det man har fått läsa i alla fall. Och det som har stått i tidningarna. Vad exakt vad det är, det tror jag inte amerikanerna vill tala om ens. Men... ja, det här är ju väldigt hyrs förstås.
Mm.
Ja. Men det finns, man har alltså kommunicerat det här via sådana backchannels. Som det heter.
Ja,
gör du det här så kommer detta att hända. Va?
Ja, och då låter det som att om de sätter in kärnvapen, då gör vi det också. Då är det kärnvapenkrig.
I första hand så handlar det tydligen om konventionella vd-ändring med konventionella vapen. Då, vad jag har förstått. Det lilla man har sett i tidningen om det här, men... Vi får ju se. Alltså jag känner ändå en viss förhoppning att förnuftet ska segra faktiskt.
Oj.
Ja.
Vilket förnuft?
Varför
alltså
det?
Vems förnuft?
Ja, alltså
vårt
förnuft. Mänsklighetens förnuft. Att Putin ska få stryka på foten så småningom. Putin stryker på foten.
Putin.
Ja. Ja, men jag är optimist alltså, faktiskt. Lite grann ändå.
Ja, försiktigt grundar du det på något? Eller är det bara utslag av din personlighet?
Nej, rationaliteten kommer att segra.
Det tror du. Ja, det är liksom en grundplåt i din...
På något sätt, ja.
Ja.
Ja. Världen är inte så dålig som det sägs.
Nej.
Jag citerar Warp News.
Mm. Det är så märkligt att det finns enstaka individer genom hela världshistorien som har fått så stort inflytande och gjort så mycket.
Verkligen.
Vi har Lenin, vi har Hitler, vi har Mao, vi har en massa.
Stalin
och Stalin. Det finns hur många som helst.
Kim Il-Jong.
Små människor som får sånt jäkla inflytande, som stor makt.
Det är märkligt.
Ja, det är märkligt. Väldigt konstigt. Det är värt en egen podd.
Ja, nej, men det vill jag säga. Fenomenet är att
terror på något sätt. Att man bygger upp, man kommer in så att man kan hota folk att följa efter och ge vissa människor privilegier.
Det är bara vissa samhällen där det går att göra så. Alltså jag håller på och läser Anthony Beavers bok Ryssland.
Vem är Anthony Beaver?
Anthony Beaver, han är historiker, har skrivit massa såna tegelstenar om Stalingrad, skrev han en bok som heter, läste jag faktiskt också. Det här är ju 800 sidors tegelstenar. Det tar tid att läsa. Jag har bara kommit, det handlar om alltså Ryssland 1917-1921. Jag har bara kommit till 1918 när jag slänger.
Alltså
det är enormt lång. Det är för mycket tv-serier, man hinner inte riktigt. Men där tecknar jag ju bilden då utav den ryska revolutionen, som var ju ganska utdragen. Den höll ju på i flera år. Det var ju inbördeskrig och det var olika falanger, att tsaren hade då fått abdikera. De var ju med i första världskriget och det gick ju inte så bra för tsaren då. Så han fick ju abdikera där, men sen var det alla möjliga falanger. Det var vänstersocialister, högersocialister och sådana som stödde tsaren och vad det nu var. Sen kommer Lenin in på scenen och med hjälp av terror, mord och allt möjligt, så förtrycker han ju totalt alla möjligheter till någon sorts demokratisk utveckling. Så det var ju där det började. Alltså det här har ju fortsatt på samma sätt. Han startade sin hemliga polis och, som heter Tjekan.
Jag såg honom i en intervju på tv, den här historikern som skrev boken. Och enligt honom, om jag fattar rätt, så är det Lenin i princip som har format hela 1900-talet.
Exakt.
Med sin terror...
Och det är ju, han har ju, det är ju en grogrund för såna här autokrater då, som Stalin och alla de här ryska gubbarna, som sovjetgubbarna, som stod på den här, de stod och vinkade där i Moskva med sina hattar och i rockar.
Och med Lenin så delades världen upp i den kapitalistiska och den kommunistiska världen, de här två ideologierna som har präglat hela 1900-talet också.
Det är ju sån mylla de här typerna frodas liksom.
Och alla de här har väl det gemensamt att det är territoriella, alltså när man vill utöka sina territorier, alltså det är krig som handlar om att bli stormakt, alltså
imperiedrömmar.
Imperiedrömmar. Och Putin verkar ju uppenbarligen ha det framför ögonen, så att säga.
Alltså vi har ju bytt regim här i Sverige nu, men jag har inte hört Kristersson prata om imperiedrömmar, att han ska ta över Norden och sådär. Det får vi vara tacksamma för. Han nöjer sig med Sverige, alltså. Det är väl jättebra.
Det vore ju fint om vi kunde få Finland åtminstone. Kanske Estland också.
Kanske det.
Alltså jag tänker på Gustav II Adolf då, stormaktstiden, när vi hade Baltikum och Finland, östra Sverige.
Visst.
Det var tider. Men jag vet inte.
Vi la de där stormakts ambitionerna på hyllan. Det var väl tur kanske att vi gjorde det då.
Vi har gått om problemen då. Vi behöver inte ta på oss extra problem.
Jag tycker det är intressant med psykologin i detta. Såg ni det här när han fick sitta och vänta på Indiens, och vem var det med? Det var någon från
Kazakstan, tror jag. Det var något stanland.
Erdogan var med. Det var ju rätt parodiskt, för att det är nämligen så att...
De är polare.
Just det, men Putin brukar ju ha för vana att låta folk sitta och vänta på honom. Och nu satt han ju där själv och nervöst fingrade på lite dokument.
Stod och bläddrade på sina talepunkter där.
Det där måste ju naturligtvis ha varit demonstrativt. Och det är ju, jag menar, det här är ju stora ledare för stora länder som behandlar honom så. Så jag tror, alltså, han måste ju känna det här, att det finns en jäkla opposition mot det här.
Fortsätt så här då. Vad händer nu om det börjar gå dåligt för Ryssland. Har Putin liksom någon rätt väg överhuvudtaget? Eller måste han sluta som Hitler? Alltså måste
han har ju ingen rätt väg. Jag lyssnade på Gudrun Perssons sommarprogram. Hon är ju Rysslands expert och historiker.
Ja.
Hon sa väl det som många andra säger. Alltså, han står där med vägen mot ryggen och han kan inte förlora. För då åker han, då är han rökt.
Ja, vad händer?
Antingen blir han ihjälslagen.
Ja.
Eller också så hamnar han i Lubjanka-fängelset. Alltså, då är han rökt.
Och hur tänker då Putin själv? Det här måste han ju förstå. Du som är inne på psykologin, ja. Nicke.
Ja, det tror jag absolut att han gör. Och det som Herre säger, han har ryggen mot väggen. Alltså, han har ingen utväg egentligen. Man kommer också konfiskera hans tillgångar. Han lär ju ha ett antal hundra miljarder. Så alltså det,
rikaste i världen var det någon som skrev att
det har stått
det. Det är inte klokt.
Så att, nej, han måste vinna.
Ja, men om han nu inte kan vinna, är han då en sån människa som... Om jag inte vinner och jag förlorar, ska han dra med sig jordklotet i sitt eget fall?
Precis det som är skräcken. Ja, det är precis
man får ju hoppas då att någon stoppar Garn, va?
Ja. Ett inre myteri på något sätt.
Undrar hur den gången är, där kan ni det. Alltså, jag har läst om hur det fungerar i USA med just den här knappen.
Fotbollen heter det ju. Det är en väska som kallas för fotbollen.
Ja, det är det, va?
Ja. Ryssarna har väl något liknande.
Ja, precis. Och då är det koder, va? Massa olika koder och ska gå i olika led. Men i Ryssland, hur funkar det där, tror ni?
Alltså jag brukar tänka på... såg ni det här programmet? Det handlade om en incident på 80-talet, tror jag, alltså, eller tidigare under det kalla kriget, när det var som värst och det var enorma arsenaler med atombomber på båda sidor. Och då sitter man i någon rysk central och bevakar då gränsen, och så plötsligt så ser man en liten ljuspunkt som man säger, och nu kommer en atombomb här farande mot
just
oss. Vad gör vi? Och där sitter en operatör, och då har han instruktioner, han ska trycka på knappen och starta sina med missiler mot USA. Då är det liksom mutual destruction. Då är det Armageddon.
Ja.
Men han är ju kall då, den här killen. Han var intervjuad till och med, alltså. Och han säger, nej, men det här måste jag kolla om det verkligen stämmer. Så han var runt och höll på där och undersökte det där några gånger. Och så fick han ju pressen på, nu måste trycka, du måste trycka. Men han gjorde ju inte det. Och så till slut, och i sista sekunden, visade sig att det här var ju fake. Det var något falskt larm.
Åh, jäklar.
Så världen räddades av en gubbe som sitter framför en skärm. Och han gör inte det han egentligen ska göra. Är inte det fascinerande?
Det är väldigt fascinerande. Det är...
Thank heaven, så har han fått Nobels fredspris.
Nej, jag tror inte.
Det borde han ha fått.
Borde ha fått det ju. Så det kanske hade, alltså, något sånt borde väl kunna hända igen, tänker jag som lite optimist. Då, att till slut är det någon som säger, nej fy fan. Nu får du lägga ner här, alltså.
Om man nu tänker så här också. Hur mycket har de inte förstört? De har förstört människors liv. De har tagit livet av människor. Slagit sönder, splittrat. Och byggnader och broar och infrastruktur. Vem fan ska betala och bygga upp allt det där?
Ja, det är ingen som tror på. Du säger ju, Putin, nu ska vi ta över här och ska vi bygga upp alltihopa. Det är ingen som tror på det. De pengarna finns ju inte.
Nej.
Jag tror de flesta förstår.
Ja.
När Putin, han får sälja sin lyxkryssare.
Ja, han får
sälja. Och några olika landställen.
Han får ta ur egen ficka.
Han ska ta ur egen ficka.
Precis.
Just det.
Ja.
Nej, men det kommer inte hända, utan det är EU som kommer stå för det.
Det blir en slags Marshallhjälp alltså till Ukraina.
Ja, det måste
en annan grej som är intressant. Nu har de ju någon diplomat, vad han nu heter, Corell eller vad det var, som vill ta och ställa honom inför rätta inför Haagdomstolen, så krigsförbrytare.
Just det.
Och hur får man tag i Putin? Hur många lookalikes finns? Då har han dubbelgångar, sån grej. Det är ju helt fascinerande. Vad är han nu? Ja. Var är han någonstans? Sitter han och trycker i någon bunker? Eller är han i Kreml eller vad sjutton är han? Det är ingen vet.
Jag har funderat på om man har människor som liksom smakar av hans mat.
Säkert.
Som prövar det han ska dricka för att se. Det är ju som gamla kejsare i Rom, alltså, hade ju såna där.
Ja, just det.
Och faller de ner då är det någon som har förgiftat.
Apropå det, så det finns ju ett scenario som skulle kunna inträffa då. om man ska bli av med Putin. Han har ju sitt FSB och gamla KGB där, och då, han skickar ju ut folk som, ska, som förgiftar alla möjliga människor i Europa, i England. Det har ju hett ett antal gånger.
Ja, ja.
De har fått polonium och de har fått alla möjliga gifter. De är ju experter på det här.
Ja, ja.
Så att, kanske någon som tycker illa om Putin här inom FSB som inte har blivit befordrad eller sånt där, och han kan ju sätta igång och utföra ett giftmord. Det vore väl toppen.
Hur du, det har jag tänkt på en hel del. Ja, men
kan det bli så?
Det alltså? Det att det gjordes ju attentat mot Hitler.
Ja.
Och man ville ta honom av daga, som man säger. Och det har ju jag funderat på. Jag tror att ganska många har funderat på. Kan man röja Putin ur vägen?
Precis.
För det är väl det enda som på något sätt kan få stopp på det här. Men jag tror att det är jävligt svårt.
Och ingen vet ju vad det är.
Måste det vara. Det måste vara jättesvårt.
Han säger ju till att det är svårt. Ingen, undrar många som vet var han befinner sig i detta ögonblick. Alltså, det kan inte vara många.
Lever han i någon slags liksom bepansrad bunker? Någon våning som är skottsäkra glas?
Precis, det undrar man ju.
Ja, exakt. Var finns Karn? Och, för det måste finnas många som faktiskt skulle vilja sätta då en liten polonium, någon spruta eller någonting.
Ja, visst.
Genom. Spruta alltså, kommer inte åt, men alltså, förgifta hans mat, någonting.
Jämför nu hur han, man ser bilder på honom för 20 år sedan. Det är ju ganska smärt och spidig och ser ju rätt pigg och fräsch ut. Nu ser han ju jävla konstigt, lite uppsvullen med sån här plirande, ondskefull blick. Han sitter och trycker på det där skrivbordet då. Är det verkligen Putin? Det vet man inte.
Nej, det
kanske är någon annan.
Ja,
dubbelgångare.
Mycket spekulationer när man läser hit och dit om olika saker. Det sägs ju att han varit sjuk och att han har svullnat upp i ansiktet av olika preparat.
Man jämför. Han ser ju alltså rund ut.
Om inte det här kriget hade varit, då hade man nog inte funderat över att han, ja, alla blir lite äldre.
Ja, absolut. Ja, visst.
Han ser fortfarande ut, så när han höll det här talet som du pratade om förut, man såg på nyheterna, då öppnades ju dörren.
Ja, just det.
Och då kom han ju liksom lite springande så här som Obama nästan. Ja, han, som amerikansk.
Han går med en vaggande gång. Ja, han har väldigt speciell gångstil.
Jo, men den ser hyfsat vältränad ut ändå. Alltså.
Men då är vi inne på det spåret. Hur lever Putin idag? Alltså, kan han ha någon glädje av alla sina sommarställen?
Precis.
Och sitt lyxfartyg och alla hans tillgångar? Han lär ju vara världens rikaste man, som du sa förut. God för 400-500 miljarder någonting dollar.
Han har ingen glädje, han har ingen glädje. Har pengar?
Nej, han kan väl inte.
Han sitter inlåst någonstans.
Kan han gå ut på restaurang?
Nej. Det går inte.
Gå på bio.
Nej, det som, gå på bio.
En konsert, en sån opera eller någonting.
Men om,
han kan nog inte det.
Nej. Om det nu kraschar för Putin här. Vi pratar ungefär som att det är bara en man, men det är ju faktiskt ett helt garnityr av människor som har enorma rikedomar och som har alla anledning att vilja stötta Putin.
Så är det.
För skulle de förlora kriget, vad händer med Ryssland? Kommer det liksom helt omvandlas hela landet?
Experter på Ryssland då, de brukar ju säga då att när det händer någonting i Ryssland så händer det väldigt fort.
Ja.
Och det kan dröja väldigt länge.
Ja.
Och sen är, och det är ingen som, det är fullt oförutsägbart hur det kommer att bli efter Putin. Ja, ingen vet. Men alltså, tydligen kan det bara bli en sån plötsligt våldsam omvälvning av samhället. Och då kan det komma likadana, eller det kan komma, ingen vet vad som kommer.
Men vi säger Ryssland. Alltså, är det så att Ryssland fortfarande består av ett antal, så att säga, länder inom Ryssland? Det har ju uppstått
massa republiker långt och tätt.
Ja, alltså, om vi säger så här, vad heter han, Navalny, va?
Ja.
Som blev gift, han sitter i fängelse. Vi säger att han, Putin faller, Navalny blir fri, han träder fram som folkets ledare, det anordnas val. Kommer vissa folkgrupper vilja bilda sina egna länder?
Säkert.
Och hur kommer Ryssland liksom krympa då till bara runt Moskva och ner till
Kaspien? Vad vet vi alltså? Vad det kan bli så precis, och det kan bli raka motsatsen. Det kanske kommer någon ännu jäkligare än Putin. Alltså, eller en Putin, en Putin 2.0. Alltså en ny Putin som nästan ännu värre. Så,
men tar vi,
det
alltså,
vi vet ju inte.
Allvarligt talat, tänk på Gorbachev.
Mm.
Man får nästan tårar i ögonen när han nu avled här. Vilken underbar ledare som gav världen hopp liksom, om en
Men det är bara räkna upp de här gubbarna. Först var det Lenin och sen var det väl Stalin. Och sen var det väl Krusse. Och sen så var det Brezhnev var de här linjerna. Och sen kommer ju då den här kollapsen efter Gorbachev med perestrojkan och vad 17. Då hade de ju chansen. Då fanns ju möjligheten. Och så kommer Fyll åt Jeltsin. Och så väljer han ut Putin. Och sen var det ju kört.
Som man ångrar det.
Det kunde ju hända, det kunde blivit annorlunda med sliding doors varianten där, att Jeltsin kunde ha utsett någon som fortsatte att utveckla demokratin.
Jeltsin skulle ha hållit sig borta från flaskan
antagligen
lite mer, tror jag.
Och det gör ju Putin, han dricker ju inte alls.
Nej, han gör inte det.
Men det gör ryssar.
Ja, och så in i spisen.
De dricker, vad är det, 18 liter sprit per person om året.
Undrar om de nästan bedöva sig för att utföra alla de här hemskheterna som de gör. Alltså soldaterna tänker jag på. Det gör de säkert. De är nog lite småpackade mesta tiden.
Det sägs ju tydligen det. De vacklar omkring där och berusar det mest hela tiden.
Fy fan.
Då påminner jag mig en dokumentär jag såg. En kryssning på Volga för seniorer. Rojnia, Bojnia. Och där var det dans och de träffades och Zigori, Zigorievich. Och så här, det var det ryska sentimentet som var, och utanför passerade det ryska landskapet och de åt middag och det blev lite flörtande hit och dit. Ja. Man önskar att den delen av den ryska folksjälen skulle liksom blomma upp.
Jag läste ryska i slutet på 60-talet, hela gymnasiet faktiskt. Då, på de här läroböckerna, det var ju jättesovjet då. Enormt sovjetstil på Ryssland. Men ändå i de här läroböckerna så framställdes ju Ryssland då. Det fanns ju väldigt mycket positiva saker som litteraturen och alltihopa. Så det är klart att det finns bra människor i Ryssland. Men de får inte bestämma någonting tydligen. Verkar som.
Nej, men är de duperade fullständigt då? För att det verkar som ändå, det finns väldigt mycket jag säger. Det finns väldigt många som inte bryr sig så mycket om de tänker att vår ledare vet bäst säkert.
Jag vet, det kom
jag
någon...
Jag tror att det är så.
Som jag har stött på indirekt och sådär. Och de älskar Putin för att Putin är en riktig ledare, han är en riktig man, han återupprätt Ryssland, det liksom tappade ju ansiktet lite där efter Gorbachev.
Alltså imperier.
Återupprätta Putin.
De här, förlåt bara, sa du att du har träffat några som säger så här? Eller?
Ja. Jag vill inte namnge, jag vill inte närmare in på saken, men det finns alltså ganska många som tycker att Putin är en stark, bra ledare. Han representerar det nya, unga Ryssland som vill återupprätta det gamla Tsar-Ryssland, Sovjet-Ryssland.
Där har han nog rätt mycket stöd. Ja. Men nu, när han liksom börjar misslyckas, nu kan det kan ju faktiskt börja vända. Så det verkar som du håller på att göra det.
Det verkar
också.
Absolut som du håller på att göra det. Frågan är hur långt det har kommit och hur långt det kan komma.
Jag är oerhört pacifist i grunden, men Putin skulle, om jag gavs chansen idag, om han stod här precis framför mig, då skulle jag skjuta honom. Gärna Lavrov också. Fick jag dåligt samvete?
Nej, och dessutom blir jag nästan lite rädd. Alltså, det här är typiskt här, det här är jävligt läskigt. För att tänk om det är någon som lyssnar på det här, någon tolk översätter alltihopa, och Putin får höra det här, och så säger han, sätt en kärnmissil på
Gustavsberg.
Ja, just det, exakt.
Men det är där. Man får inte vara för jävla rädd. Alltså, det är ju så här med gängvåld i Sverige. Ingen vågar vittna längre. Och när den typen av terror får fäste i ett samhälle, då är det kört. Alla måste stå upp. Alla måste vara
hjältar.
Jag håller
med. Men man får inte mörda.
Men då har vi ju lösningen här alltså. Vi har ju svaret på frågan. Lite civilkurage så kan vi bli av med Putin. Så enkelt var det.
Tack för de orden, Per.
Jag tänker inte åka med och göra det. Någon annan får utföra det i så fall.
Jag tror vi tackar för oss här. Det håller på att ta en ände med förskräckelse.
Snillen spekulerar. Eller inte.
Jag tror att människor runt om i Sverige sitter och pratar precis på det här sättet. Vad fan är det för fel på karln alltså?
Ja, då kan de lyssna på det här så ja. Kan de förstå att det finns fler som tänker likadant som dem.
Då får man lite eld på V3 i brasan.
Ja, vi, kastar, ja. Vi har kastat in ett V3 i brasan.
Japp.
Tack så är det.
Ja, hej. The Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's left on your totem? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, oh, you don't believe we're on the eve of destruction. Yeah, my buddy's so mad, he's like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, he knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation. And marches alone can't bring integration. When human respect is disintegration, this whole crazy world is just too frustrating. But you tell me over and over and over again, my friend, oh, you don't believe we're on the eve of destruction. Oh, you don't believe we're on the eve of destruction.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.